En podcast från Aftonbladet.
Hej Dunja. Välkommen till andra avsnittet för hösten, men första avsnittet för dig. Och du är också nu på distans. Telefonare gör jag med dig, typ. Ja, vi är i själva verket. Och idag ska vi prata om Fotografiska som fyller 15 i Stockholm och 2 år ungefär i Berlin, där jag har varit. Och en utställning på Malmö konsthall som du har varit på. Vi har, till skillnad från alla andra tydligen i hela konstvärlden, så har vi inte åkt rutschkana utanför Moderna museet. Det är vi väldigt glada för, eller hur? Både du och jag.
Jag är faktiskt väldigt, väldigt stolt över det.
Jag är väldigt
nöjd. Jag tycker det är väldigt kul hur du har... jag tror att det kanske håller, alltså, konstnären själv som har sagt så här... Ja, men man underskattar vilket bra transportmedel som rutschkana är. Och jag har liksom tänkt på det väldigt mycket. Har jag någonsin tänkt så här...
Transportmedel.
Jag hade verkligen behövt en rutschkana här istället för en...
Eller hur? Det är som sån här rörpost.
Ja, exakt.
Fast med människor i. Jag vet inte. Nej, jag är emot. Jag är kraftigt emot. Men jag, är
ja, men
också...
jag tror att det också är någon åldersgräns där, eller hur? Så liksom de som egentligen...
De som vill leka rörpost, de får inte. Så kan
ja, exakt. Okay. Men jag ska ju faktiskt i Moderna efter att vi har pratat och vi får se om jag testar den.
Då får du
så spela in. Ja, då kan jag spela in ljud.
Precis. Ja, skicka in bara.
Ja.
Skrik. Men jag tänkte också på när jag såg det där med att den öppnade, att alla var så himla tända på att åka och kommentera. Att det är någon sorts jippokonst som jag egentligen är lite emot. Jag vet inte, jag gillar inte den där upplevelsekonsten. Jag gillar inte heller, det är så mycket jag inte gillar tydligen. Men jag gillar inte heller när det är för mycket jippo, för mycket reklamkänsla, för mycket det här Insta-grejen och allt sånt. Och därför kommer jag nu närma mig Moderna museets motsats, nämligen Fotografiska. Mitt stora hatobjekt i livet. Men ja, det
kanske börjar närma sig varandra då.
Ja, kanske.
Är det du menar? Menar
kanske. Den där rutschkanan, om den var liksom byggd åt något annat håll, hade den kunnat leda ner helt enkelt till. Kanske lite långt, men om det nu är så himla praktiskt transportmedel, så varför inte? Men ja, Fotografiska fyller 15. Det känns ju som att det borde vara 50, men det är Malmö konsthall som fyller 50.
Ja, precis.
Fotografiska känns som att det också har funnits typ hela mitt liv nästan. Men ja, det är 15 år av stora utställningar, oförskämt höga entréavgifter och en överskattad restaurang. Men och också ja, en och annan bra utställning jag kan ge Fotografiska. Det har varit några spännande utställningar, men väldigt mycket har varit jippoaktigt. Jag minns med sorg någon så här Cindy Sherman har inte själv, men har vävts mattor av hennes foton som då hängde där på Fotografiska. Jag tyckte det var så jävla billigt liksom. Ja, det var ju dyrt naturligtvis, men billigt som idé. Töntigt helt enkelt, ja. Men okej. Fotografiska huserar ju faktiskt i ett gammalt tullhus som byggdes i början på 1900-talet av Ferdinand Boberg möjligtvis, fast han signerade aldrig ritningarna, men det sägs vara hans byggnad kanske. Han som också ritade NK-huset och posthuset på Vasagatan i Stockholm. Den byggnaden var ju tullens byggnad fram tills man inte längre hanterade styckegods på Stadsgårdskajen. Men den var kvar som skolarkiv för Tullverket och sen renoverade Stockholms hamnar den. Enligt en del källor så var det ett väldigt stort offentligt stöd inför att Fotografiska öppnade. Det här har också ända sedan dess varit någon sån här en liten vass kant i ögat när folk ser Fotografiska. Att man liksom skryter om att man är så himla självförsörjande och privata. Men blev ganska väl omhändertagna där i början. En viss pengarullning till det här fina privata initiativet. Ja, det är om Stockholm. var jag i Berlin nyligen och då tänkte jag, men nu ska jag äntligen ta mig till Fotografiska Berlin, som är en av de här franchise-ställena ihop med Tallinn, Shanghai. Just det, de har ju faktiskt en liten slatt, någon sorts presentation på sajten. Global Institution with locations in Berlin, Tallinn, Shanghai and beyond. Jag gillar den där beyond som är ute i rymden.
Beyond, men, som är typ så, inte många fler.
Ja, nej, jag tror att det är typ, för New York stängde ju för att det inte gick så bra där. Men Berlin verkar ändå gå hyfsat, den har ändå funnits, ja, 2 år. Och där, hur ser det Fotografiska då på ett otroligt provocerande sätt, åtminstone för mig, i en gammal, för detta väldigt alternativ byggnad, nämligen Tacheles någon sån här konstcentrum som började då på 90-talet som en ockupation, för att det var egentligen beslut om rivning, eller ja, man kan väl säga DDR-regimen hade beslutat om rivning och det hade börjat rivas, men sen ockuperades det, och det var ju liksom ateljéer och liksom klubbar och allt möjligt sånt, och sen sakta i takt med gentrifieringen av Berlins östra delar så blev det väl liksom finare och finare där på något sätt. Det började renoveras och det blev en biograf. Och liksom man förtätade också bakom på den här gården, som också den var en ganska fritt skapande plats.
Mm.
Så liksom dödsstöten kom ju då när Fotografiska flyttar in i Tacheles. Alltså jag vet inte riktigt vad man ska jämföra det här med, men liksom någon, ja, det skulle vara kanske som att Liljeholmen, Färgfabriken, alltså det området, att det skulle bli så här en enorm stor galleria. Ungefär så, tror jag. Alltså, så.
Det är inte långt ifrån i och med den gentrifieringsprocessen som håller på där.
Nej, precis.
Men visst, är verkligen.
Nej, det kanske är, man kan inte bli upprörd för varje sån grej, men Tacheles var sånt landmärke. Det byggdes ju ursprungligen som ett varuhus, men det funkade inte som särskilt länge. Det har egentligen alltid varit en problembyggnad. Men nu är då Fotografiska där, och jag gick dit med någon sorts svart syn. Så. Men det kom lite på skam faktiskt, för det var liksom ett, billigare än i Stockholm, gå in, lite mer Berlinpriser, lite mer normalt. Och 2, väldigt trevlig personal som liksom verkar ha roligt. Det verkar vara liksom som, som en vanlig konstplats. Det var väldigt chockerande för mig. Sen hade de ju såklart behållt, precis som i hela den stadsdelen mitt i Berlin, mycket graffiti och så i trapphuset. Lite sådär. Ja, numera så är det någon sorts dekoration egentligen. Alltså det är inte levande. Liksom, utan det är bara, det finns kvar för att det ger den här liksom subkulturkänslan som liksom egentligen är borta. Men det var fina utställningar. Det var framförallt en utställning som jag var på ganska länge. En kvinnlig fotograf, DDR. En DDR-fotograf, Helga Paris. Jag gick bort för ett år sedan ungefär. Väldigt mycket foton från 80-talet, från liksom Östberlin, och ja, porträtt på folk, och det var så himla fint att se, för att det var också en helt annan stämning än det här liksom flashiga som möter oss i Stockholm.
Just det. Men tänker du att liksom Berlins Fotografiska lyckas hålla sig undan den här franchise,
ja, men
liksom konceptet, eller vad man ska säga, genom att det är ett bra innehåll, eller?
Ja, jag tänkte att det var kanske en slump, men jag tänkte innehållet var ändå, ja, men det var lite mer rimligt liksom, tyckte jag. Men sen när man äntligen släpar sig högst upp genom den här då museala graffititrappen, så är det ju i alla fall såklart en restaurang som är så hisnande dyr att jag liksom bara, ja, jag vet inte, jag gick inte in. Det var också ganska tomt, vilket då hisnande dyra restauranger hotar att vara. Jag vet inte riktigt vem de är till för. Men ja, det är alltid någon. Högst upp med utsikt naturligtvis. Det är bara det att det är, ja, lite banalt koncept kan man ju tycka.
Faktiskt. Men det, jag tänker att det också är ju spännande. Liksom, man tänker sig hur den här resan med den här byggnaden egentligen har varit. Alltså det är K-märkt, eller hur? Så det måste pågå någon form av kulturverksamhet.
Ja, så kan det, ja, precis. Jo, men så kan det vara, verkligen.
Men liksom de, det var så att, liksom ett gammalt lyxvaruhus som Precis. Som låg i ruiner. Och sen så var det här konstnärskollektivet på 90-talet.
Ja, ja.
Och sen det var ju innan, så köptes...
Innan kriget var det också SS högkvarter som
just det.
Mycket annat i den stan. Helt ja. Enkelt. Och ja, men jag läste något om franska krigsfångar också har hölls på vinden. Och liksom, ja, det är en byggnad med liksom stort historiskt värde får man ju säga.
Just det. Mm. Mm. Men att det nu är... Alltså jag tänker så som fotograf ska dåla ner då i New York att risken är ju ändå att den finns nog ändå i speciellt i Berlin att en sån här alltså att det här inte skulle vara en verksamhet som funkar. Nu sa ju du att den faktiskt funkar ganska bra.
Ja, i, min, ja i alla fall när jag var där nu. Ja men det alltså det var ju massor med folk som var där och liksom.
Jag tänker att om ja. Återgången till ett någon form av lyxvaruhus.
Mm.
Alltså om det är liksom byggnaden sista, kanske inte sista men nästa steg då. Det skulle ju kunna vara så att det är liksom är, det nästa steg är det
nästa steg är galleria.
Ja. Inte sån här kommersiella museikonceptet funkar. Så nu måste vi liksom ta nästa steg. Det är, ja, det är, jag tänker att 2 år, det är inte så lång tid egentligen. Så nej. Det ska ju bli väldigt intressant att se hur de, om de lyckas liksom
hålla sig kvar. Typen av verksamhet. Mm. Ja.
Men sen är det ju, jag tänker att det är intressant alltså, typ, alltså det här med trapphusen, att det liksom är
att man behåller
med graffiti liksom och, och också liksom klotter i trapphusen som inte, som de inte vill liksom putsa bort på något sätt, att det finns hela tiden den här, ja men på något sätt att profitera på den här subkulturen.
Verkligen.
Och ha kvar det som någon slags
det är musealt, men det skulle kunna vara en hommage också, men jag känner att det inte är det riktigt.
Det är ett sätt att profitera på, de här, på det som ja, också en liksom svunnen sätt, tid ja. Som inte längre alltså det här är ju verkligen
det är ett sätt att vara lite farlig fast man inte är det, helt enkelt.
Ja, och det är verkligen ett symptom som liksom Berlin alltså det här är ju inte, det här är ju liksom en av många platser som
ja,
där
ja.
Gentrifieringen är så himla aggressiv. Och det här är en ganska mjuk typ av, skulle jag nog säga att det är. Men man har ändå kvar så här någon form av
jo, att det är kulturverksamhet, det är sant.
Verksamhet, även om fotografiska är något annat.
Jo, det är sant. Men, fast det är nog mer den där förtätningen som är bakom där. Det är väl den som är mer kommersiell. Och väldigt död. Liksom. Men visst, själva liksom hus, det som är kvar av själva det huset är ju ganska varsamt. Det kan man kanske säga ändå.
Okay. Hur länge var fotografiska... Hur länge fanns
i New York?
I New York?
Ah. Det borde jag veta, men det är ett par år i alla fall. Måste det vara.
Okej, ett par år höll det.
Ja, men det tror jag. Men det blev ju så tvärsågat precis när det öppnade också. Det tror jag inte att det här...
Men har du varit på jubileums... För visst är det en jubileumsutställning på fotografiska?
Ja, det är det. Men nej, det har jag ju inte hunnit...
Men jag tänkte på det, för jag tittade på liksom, vad är det för... De har väl plockat liksom sina favoriter då.
Ja, ja.
Men det enda jag känner då är så här... Eftersom att jag liksom aldrig har gått frivilligt till fotografiska utan typ med min gymnasieskola.
Mm-hmm.
Alltså när jag gick gymnasiet. Okay.
Ja, ja.
Så är det som att jag bara tänkte, ja, det här var ju den här utställningen som pågick... det här året när jag gick på gymnasiet. Men så tänker jag så med alla bilder jag ser och inser att det kan ju inte stämma.
Vadå, alltså, inget har hänt sen du gick på gymnasiet?
Att det kan inte stämma att alla utställningar...
Nej, det kan det inte. Eller om ni var där hela tiden.
Nej, men känslan är ju den. Att det här är för en gymnasieskola.
Okej, okay, du menar så. Men det vill man nog vara, tror jag. Det är ändå liksom ung.
Gud,
det är jätteung. Alltså. Men du har varit på en jubilerande, ännu ett jubileum.
Ja, exakt.
Ett riktigt jubileum skulle jag säga. Jag tycker nu ändå 50 är lite mer spännande än 15.
Fylla moppe. Om man är glad över dess födelsedag eller inte.
Ja, precis. Men ja.
Jag känner mig glad för Malmö konsthall 50 år. Det kan man fira, absolut.
Bra.
men de har ju liksom en liten del där det finns som är liksom jubileumsdelen.
Mm,
som du har pågått sen kanske i mars.
Ja, att den har precis. De har haft, men den har jag nog
gamla
också
fotografier
sett,
och arkiv från arkivbilder från när det började fram tills nu. Men det är inte den jag ska prata om faktiskt.
Nej.
Utan en utställning som heter Speaking Volumes. Och
Ja.
ja, men då är det så att Malmö Konsthall har bjudit in sex konstnärer, där man kan säga då, eller liksom i programbladet eller i då fanzinet som de har gjort, så är det beskrivet då att det som är gemensamt för de här konstnärerna är att de har tillgång till något som heter Supported Studios, som är ett ateljékollektiv som möjliggör för konstnärer med normbrytande funktionalitet att utveckla och arbeta med sina konstnärliga praktiker. Det är några britter, det är några amerikaner och så är det några svenskar. Det beskrivs inte så mycket faktiskt hur, liksom, jag ska säga att det är ganska mycket som inte beskrivs och jag kommer återkomma till det.
Ja.
Men om du frågar mig vad Supported Studios är så kan jag säga att det är liksom inte det finns inte så mycket beskrivet om det. Jag är också lite osäker på om det liksom är ett internationellt nätverk eller om det är så att liksom det är mer nationellt eller till och med liksom att olika
Okej.
kommuner har ansvar för det.
Jaha.
Så på det sättet är jag inte helt säker på hur just de konstnärerna har arbetat. De har inte arbetat med varandra, men det är det som är liksom gemensamt så som det beskrivs i alla fall. Och jag tänker att det här är liksom, man pratar mycket om det här väldigt homogena konstfältet som vi Så man pratar mycket om, men man pratar sällan om att det är liksom konstnärer med funktionsvariationer som sällan är med i det här homogena fältet. Men däremot så pratas det ju väldigt mycket om liksom huruvida en konsthall är tillgänglighetsanpassat och så
Ja,
vidare.
just det, för
Och
besökare.
det,
Ja.
ja,
Eller?
exakt. Alltså mer fokus på besökaren,
Ja.
vad som fokuseras egentligen på själva konstnärerna då. Och med tillgänglighetsanpassat, ja, om då handlar det ju kanske oftast om hur möjligt det är att ha till exempel en rullstol och hur mycket man kan röra sig med den i en konsthall. Säkert en massa andra grejer också, men jag menar, det är ungefär så långt upplever jag att man pratar om tillgänglighet och liksom variation och representation i konstvärlden. Men helt enkelt liksom sällan om hur de här kropparna presenteras då i en konstnärlig offentlighet. Men det som jag tycker är intressant då är att den här liksom utställningen väcker många frågor vad gäller det här. Jag började ju där med hur det är beskrivet då att de här konstnärerna arbetat inom Supported Studios. Och i min mening då så skulle jag säga att det betyder är att deras funktionsvariationer eller då normbrytande funktionalitet är liksom meningsskapande i beslutet att då ens samordna en sån här utställning. Alltså det är den gemensamma
Men
faktorn då.
hur då meningsskapande? Alltså att det tar
Ja men
plats
att
i
ja men
konstverken,
exakt.
eller
Och att
att
liksom
det.
de normbrytande kropparna ger eller skapar mening i det här utställnings liksom
Okej.
formatet eller utställningen. Jag tycker i alla fall det, att det är självklart viktigt. Annars skulle vi inte ha en grupputställning där detta var den enda gemensamma faktorn.
Nej.
För att i övrigt så finns det faktiskt, jag kan inte säga att alltså vissa verk, och jag kan prata mer om det, men vissa verk kan man säga liksom på något sätt går lite in i varandra. Men annars så är det ganska liksom separata praktiker som de här konstnärerna arbetar med. Så då skulle man ju kunna liksom annars fråga sig, de här konstnärerna hade ju kunnat vara med i en annan typ av utställning där det här inte var den gemensamma faktorn.
Nej, precis. Alltså, eller liksom, kunna vara på fältet som vem som helst egentligen. Eller? Alltså, det blir också någon sorts utpekande. Men det är klart, det kanske det inte blir om konsten bygger på eller syns eller liksom att det blir andra typer av verk.
Just det.
Eller, är
Ja,
det är så du menar?
jag tror att en del som är liksom min kritik är hur den här utställningen liksom, alltså vad som är beskrivningen av den, till exempel då i programbladet, som är en del som jag tycker faktiskt var väldigt speciell var att curatorn då har, de har ju då, det är ett fanzine som man har gjort istället för ett liksom, ja, istället för ett programblad. Och curatorn har då låtit konstnärerna själva få presentera sig och då så står det så här, eller det tycker jag också är, varför ska de själva presentera sig? Så gör man, brukar man ju inte göra. Alltså det är ju väl liksom konsthallens uppgift att presentera konstnärerna. Men skitsamma. Och då står det typ, om de ville rita ett enkelt streck på sidan och skicka in det så kunde de göra det. Inom parentes, spoiler, ingen nöjde sig med ett streck. Varför skulle de nöja sig med det? Det är ju en, jag tycker det är ett, liksom, ett speciellt sätt att alltså, programbladet är också till för oss besökare för att också få mer information om de här konstnärerna. Det betyder inte att det ska stå beskrivet vad deras variationer är. Men liksom, vad är deras praktiker? Det står en liten kort beskrivning nu om vilka de är. Men jag tänker liksom också på att deras variationer eller normbrytande funktionalitet, att det också är en viktig del av det, alltså deras praktik. Alltså hur de kommit till konsten eller hur de arbetar rent konstnärligt. Rent liksom praktiskt, fysiskt. Jag tänker till exempel att det är en konstnär som heter Monica Valentine som då föddes som blind, men arbetar väldigt mycket med färg och då till exempel här i den här utställningen då med skulpturer med täta pärlor och paljetter som är väldigt färggranna liksom. Och hon är den enda som där det står beskrivet att hon är blind eller vad hennes liksom variation är. Men liksom hur då hon arbetar med färg då inte genom sitt seende utan genom att känna på färg. Tänker jag ju är en jätteviktig del av hennes praktik av hur hon gör sitt konstnärliga val. Och nu jobbar ju inte alla liksom konstnärer på det sättet. Men jag bara tänker att så här, det är jätte... I min liksom förståelse för hur hon arbetar så är det väldigt relevant. Sen tyckte jag att hon hade jättefina liksom vävda verk som var... Hon arbetar mycket med rött för hon beskriver det som att hennes... ja, men hon kan känna att det är en varm färg.
Ja. Man kan tänka sig det, att man kan känna på det sättet om man har gjort det hela sitt liv. Liksom, att
ja, det är ju jättehäftigt.
Det är en sån här Sonja Åkesson-dikt, är det inte det? Hur ser din färg röd?
Ja, jo,
det är det. Någonting det. Sånt. Det är ändå spännande med färger för att de är så... Ja, vi vet ju inte hur andra uppfattar dem. Inte seende nej, heller, menar jag. Alltså, det...
Men jag tänker att det liksom det är det har betydelse hur hon arbetar för hennes praktik. Ja men precis, alltså, jag tyckte väldigt mycket om då hennes de här vävda verken som var så här, de liksom spillde ner över väggen på ett så här, väldigt romantiskt sätt. Men och sen så är det så här, de här konstnärerna arbetar ju på väldigt olika sätt. Till exempel så var en annan konstnär som heter Nicole Storm som då säger sig liksom hela tiden vara i rörelse medan hon skapar. Hon har hållit på med abstrakta målningar på olika material som då typ tidningspapper, kartong och så vidare. Medan någon annan kanske sitter i rullstol. Men jag tänker att det ändå är liksom... Jag förstår att man inte vill ge fokus åt det. Men någonstans så handlar det ändå om hur en konstnär arbetar och hur det skiljer sig. Och att det också är intressant egentligen för alla konstnärer. Det är inte mindre intressant för dessa konstnärer. Jag kan säga ett annat verk som jag tyckte jättemycket om var en svensk konstnär som heter Mattias Johansson som arbetar med plåt och akryl. Det var liksom, ja men det kanske var några av mina favoritverk i den utställningen. Det var något så här, något med den här akrylmålningen på det här vassa, kantiga, så extremt
lite,
hårda.
Lite buckligt eller
exakt, eller det var liksom buckligt. Okay. Ja men nej men det var buckligt, varmt och ja nej men jätte
vad var det för motiv?
Jag var väldigt indragen, ja, men abstrakt då, väldigt indragen i den här korsningen mellan det här väldigt hårda och det här buckligt fluffiga typ. Ja. Men sen var det en annan konstnär som också är svensk, David Chung, som har gjort en liksom 18 meters lång målning i tusch som är någon slags fantasyvärld. Jag tror att han också jobbar inom spelvärlden. Ja, men det var liksom ja, en fantasyvärld där det finns liksom inslag av så här Turning Torso i Malmö.
Okej. Ja, ja.
Drakar, dinosaurier, du vet, amfiteater, ja, men, och 18 meter då lång.
Okej.
Ja. Som verkligen gick att så här, försvinna i verkligen. Men en sak jag tänkte på var att det var ett väldigt könskodat. Kvinnorna jobbar jättemycket med färg.
Okay.
Och sen grabbarna, det var så tusch, skarp svart. En annan konstnär som heter Elaine Fold som också jobbar med då tusch och satir. Mm. Och det var också en del av grabbarna som höll på med satir. Jag ska säga, det var inte alls liksom,
det var inte
satir
din...
helt uppfattade, men jag uppfattade verkligen att det pågick. Men det var en ganska tydlig, tycker jag, uppdelning ändå i utställningen. Ja, nej, men jag tyckte om den här utställningen, men jag tyckte bara att det var något speciellt med hur man på något sätt inte ville påtala också varför man, eller vilka konstnärer det här är och på vilket sätt de arbetar. Kanske i någon slags beröringsskräck. Jag vet, jag är osäker på det.
Det låter men, ju nästan så, men ja, att man vill liksom inte, det ska inte vara utpekande, men ändå är det det, eller?
Ja, ändå är det ju det, till, ja. Liksom. Annars skulle den här utställningen inte finnas med, annars skulle vi inte ha den här diskussionen som ännu heller kanske inte ens är en diskussion. Det är en fråga också om så här, det som vi har kommit överens om som en begränsning i samhället, eller som en begränsning för olika kroppar, vad kan de öppna upp för? Vad är deras potentialer?
Mm.
Jag kommer att tänka på en serbisk poet och konstnär som heter Sinca Tutic, med cerebral pares, som jag sitter på samband med ett studiebesök i Novi Sad i Serbien för några år sedan. Och vi besökte en kulturförening i staden, i då en förort där i Novi Sad. Och han var då en del av den här kulturföreningen och guidade oss runt deras verksamheter. Och jag läste en intervju med honom där han... Jag tänker jag kanske kan läsa en liten del av den här...
Ja, men gör det.
Vad han säger. Och det säger han så här: "In the future, I would like to explore the impact of art and disability on everyday life in the 20th century. My father was an avant-garde poet, and my life has been marked by the avant-garde. Just as the avant-garde breaks down constructs about classical art, modern theories of disability break stereotypes about normal bodies, subjects, and the laws we all must follow." Jag skulle inte säga att alla med disability arbetar liksom i en slags avantgarde-tradition, men på något sätt så är det också möjligt att prata om det på det sättet, alltså att det är mycket de här praktikerna som är avantgarde, skulle jag säga. Som är liksom, och verkligen då i en så här extremt homogen konstvärld, tänker jag.
Konstfältet breddas ju hela tiden till liksom, ja.
Gud, ja.
Nya grupper och liksom sådär. Och det är väl olika svårt tydligen för konstfältet, det normativa konstfältet, att ta in nya grupper utan att ha den där beröringsskräcken, tänker jag. Det är ändå liksom etniciteter, kön, sexualiteter, det här har ju pågått jättelänge. Alltså att inte den vita manliga konstnärshjälten såg väl sin sista storhetstid, jag vet inte riktigt, när kan det ha varit, 80-talet? Men typ, i alla fall länge sedan, känns det som. Det kommer ju tillbaka, det är en levande figur liksom. På ett sätt en tråp, det är det ju såklart, men den är ju ständigt utmanad, och det här, den här utmaningen verkar ju ändå vara på väg, och det är ju skönt. Om några år kommer vi säkert lyssna på det här avsnittet och bara, men gud, vi var ju helt väck, vi förstod ju ingenting. Kanske.
Jag hoppas det.
Men ibland kan man hoppas att det liksom ändå, ja, att det går framåt. Man tänker det. Det är så mycket som går bakåt. Men...
Visst. Nej, men precis. Det vore helt underbart om det var så vi...
Ja. Ja.
Precis. Alltså, jag tänker att nästa steg, och så är det ju alltid när det är liksom konstnärer som också är en minoritetsgrupp, att nästa steg är ju att det här inte ska vara en separat utställning.
Nej,
eller en liksom grupputställning där den gemensamma faktorn endast är då den liksom kategori som de förpassas till i samhället.
Nej, men precis.
Utan att de också ingår i det liksom offentliga konstnärliga sammanhanget och inte ett separat. Men det är ju nästa steg.
Ja. Men okej, nu ska du till Moderna och kanske åka rutschkana, var det så? Kanske.
Ja, alltså faktiskt.
Pepp. Peppen.
Men jag har så här skräck att det, att det liksom ligger en kniv, typ. Ett svärd.
Fy fan. Ett svärd i botten. Eller att någon står och väntar
med ett svärd. Nej, men... i botten.
Ja. Varför jag inte gillar, jag tror jag bara inte gillar när det är såna här rör. Alltså att man är liksom instängd.
Nej,
jag får klaustrofobi bara av att tänka på det. Jag vet inte. Ja, det är jag.
Eller att någon typ har parkerat sig där inne.
Nej. Jaha, så man liksom knuffar alltså, vidare.
Det är också min skräck. Och sen att någon annan bakom mig åker. Och sen är vi fast.
Eller hur? Med jättevassa skor. Ja. Nej, du åker inte, känner jag nu. Det är så mycket som kan hända.
Nej, jag känner fan. Nej,
gör inte det.
Vi pratar om det.
Usch. Ja.
Nej, ja, okej. Jag skiter i det.
Ja, bra. Vi sätter punkt. Vi kommer tillbaks någon gång i november. Och då har jag varit på ytterligare en resa som jag kanske kan berätta om då.
Kan du inte berätta vart du ska?
Ja, jag kan berätta det, men jag klipper bort.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.